Tack Gud för att vi får ge av oss själva till dig. Då vi firar gudstjänst så gör vi det som deltagare, inte som åhörare. Vi tar tillsammans del av ditt ord i Bibeln, vi sjunger, vi får ge av våra pengar. Tack för möjligheten att få vara här i den här församlingen. Tack att du är levande och verksam ibland oss. Och jag ber om välsignelse över de pengar som har samlats in, att de ska få komma till nytta. Och så ber jag också att du låter oss få ta vara på den här stunden vi har. Öppna våra hjärtan. Låt oss få ta ett steg till i gemenskapen med dig. De av oss som kanske tvivlar, har svårt att tro. De av oss som känner oss glada och tacksamma och upplever någon form av klarhet i tron, oavsett vilka vi är och vad vi är på vår vandring. Låt oss få gå ett steg till i gemenskapen med dig. Så ber vi i Jesu namn. Amen. Ja, vi har ju blivit påminna här idag att Gud har gett oss livet, att han har gett oss möjligheten att andas och smaka och känna och dofta och så. Och när vi idag samlas till gudstjänst så är det ju för att möta Gud och därmed också möta varandra. Gud som är levande och verksam här och nu. Livet som du och jag lever är en enda stor gåva och du och jag har fått en dag till. Och jag hoppas att det jag ska säga idag ska leda till en ökad förväntan i ditt liv på att Gud faktiskt är levande och verksam i detta nu. Och vi har alltid en stund av bön och förbön i anslutning till predikan och så även idag. Idag är vi särskilt många förebedjare faktiskt. Och det är för att vi vill att alla som önskar ska kunna få förbön. Ibland är det så att man längtar efter att få berätta vad man bär på eller bara säga be för mig till en person. Men så går det så fort och det står två personer och man tänker nej, det finns nog inte tid ändå för mig. Idag, och hoppas vi många andra gudstjänster, så finns det tid för alla. Och jag vill bara säga det redan nu. Alla som vill ska kunna få ta emot förbön. Att ha någon som ber för en är någonting som vi alla behöver. En bra friskvård, så att säga. Vi ska läsa en text från Apostlärningarnas 3:e kapitel, vers 1-10. Och texten kommer upp här på väggen, så vissa av er kan följa med. Andra av er får lyssna. Petrus och Johannes gick upp till templet vid tiden för eftermiddagsbönen. Då bars det dit en man som varit lam från födelsen och som han varje dag brukade sätta vid en ingång kallad Sköna porten, så att han kunde tigga av dem som besökte templet. När han nu fick se Petrus och Johannes på väg in bad han om en allmosa. De fäste blicken på honom och Petrus sa: se på oss. Mannen såg spänt på dem och väntade sig att få något av dem. Men Petrus sa: silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. I Nazaren Jesu Kristi namn, stig upp och gå. Så grep han honom i högra handen och reste honom upp. Och med ens fick mannen stadga i fötter och vrister, och med ett språng var han på benen och började gå. Han följde med dem in i templet och han gick omkring och han hoppade och prisade Gud, och allt folket såg honom gå omkring och prisa Gud. Och när de upptäckte att det var mannen som brukade sitta och tigga utanför templet vid Sköna porten, fylldes de av bävan och häpnad över vad som hade hänt med honom. Vilken historia, eller hur? Alltså Vi möter här en man som varit lam sedan födseln, och för många människor så var han på något sätt en given del av stadsbilden. Lite som vi har fått acceptera i våran stad. Det finns människor vi ser i Brunnsparken, vid NK, som bara sitter där och som tär på oss, som gör att vi ibland ifrågasätter vår egen godhet, men som finns där och som har blivit en given del av stadsbilden. Och den här mannen satt alltid vid en speciell ingång till templet och han tiggde. Och så också nu när lärjungarna Petrus och Johannes är på väg in i templet. Och den lame mannen där säger samma standardfras till Petrus och till Johannes som till alla andra. Alla andra människor som passerar, som kanske går förbi, men Petrus och Johannes stannar upp. Och han får ett helt annat svar än han är van vid. Petrus och Johannes, de gör som Jesus uppmanat dem en gång i tiden och säger till den här mannen: silver och guld har jag inte, men vad jag har det ger jag dig. I Nazaren Jesu Kristi namn, stig upp och gå. För Petrus och Johannes, märker vi, är inte pengar något särskilt viktigt längre. De har fått ett liv tillsammans med den uppståndne Jesus Kristus. Och det är det här som de vill ge vidare till människor de möter, också till den här mannen. De vill ge vidare hjälparen, den helige ande som nu har kommit och som bor i dem och vandrar med dem. Så de, läser vi, fattar den lame mannens hand och reser honom upp, och han kan gå. Ett under har skett här, ett oförklarligt under. Och det här undret sker inte genom deras kraft på något sätt. Det sker bara genom namnet Jesus. De säger ju i Jesu Kristi namn. Alltså, det finns någonstans en kraft i det här namnet, i Jesu person, alltså som Guds son, mänsklighetens räddare. Och det Johannes och Petrus här vill ge vidare är relationen med Jesus. Han som nu, vi befinner oss där i berättelsen nämligen, han har uppstått från de döda och han har ett helt nytt liv att ge till alla människor. Alltså ett oförklarligt under sker. Och det är ett sätt för lärjungarna att visa människor att det där med Jesus, det är någonting verkligt. Men lika viktigt är det som händer innan det här undret sker. Vad föregår detta? Följ med på väggen här nu, ni ska få tre meningar. Det första som händer i mötet mellan den lame mannen och Petrus och Johannes är att de fäster blicken på mannen. De ser den här mannen och de uppmanar honom att se på dem, som om de ville visa att han inte behöver titta bort i skam för att han sitter där och tigger. Här ser ni det första. Det djupt mänskliga och det djupt gudomliga går hand i hand här. Det går inte att skilja åt. Än en gång, de fäster blicken på mannen. De ser honom. De bekräftar honom. Titta inte bort. Se på oss. Du är en jämlik medmänniska i samma ögonhöjd som oss. Så det djupt mänskliga och det djupt gudomliga går hand i hand, som alltid i kristen tro. Det går inte att skilja åt. Och märk väl, händelsen sker inte på någon speciellt helig plats. Det sker utanför templet. Det säger oss att Gud finns överallt, redo att möta människor. Gud finns överallt, redo att möta människor. Kan vi släcka ner den? Då man läser en sån här text i en folksamling där någonting så uppenbart märkligt sker, då tar man ofta olika positioner. Och därför frågar jag mig idag, vad har denna berättelse och liknande berättelser i Nya Testamentet, för det finns mängder av dem, vad har de för beröringspunkter med vår tid och våra liv? Jag tror att Gud är levande och verksam idag, redo att möta människor i detta nu. Och jag tror att vi behöver hjälpa varandra i en församling så här, att öka vår förväntan på att Gud kan göra saker i våra liv. Och det som sker i den här berättelsen är ju att man ber för att människor ska få bli friska. Och det tror jag kan vara en sak i vår tid, emotionellt eller fysiskt, vad den problemet är för en människa, så är bön för en annan människa en sak som är viktig i vår tid. Jag tänker så här. Guds kärlek talar vi mycket om. Vi talar om att den är så stark och den är så stor, och vi hör det allt från barnsånger till den djupaste poesin. Guds kärlek är så stark till varje människa. Och jag tror att han har så mycket gott att ge oss. Och jag tror därför också att han vill använda oss för att ge vidare av hans stora kärlek. Och att be för människor i all enkelhet, även att sjuka ska få bli friska. Det kan vara ett sätt att i praktisk handling visa sin kärlek och sin medkänsla till andra människor. Men det jag kan se också, det är att det här med bön för människors fysiska och psykiska hälsa, det är även något som Jesus uppmanar sina efterföljare till i alla tider. På fyra ställen, och nu blir det sånt här som bara jag tycker är roligt. Men ja, häng med mig. För när Jesus på fyra ställen i Nya Testamentet, som tycker jag är intressant, uppmanar lärjungarna att predika om Guds rike. Guds rike, inom parentes, det är en sammanfattning av Jesu uppdrag. Det innebär att räddningen har kommit till alla människor genom Jesus. Och när Jesus uppmanar lärjungarna alltså att predika om Guds rike på fyra olika ställen, så säger han att det här med bön för människors behov, det är ett viktigt sätt att visa på detta rike. Och Jesus talade inte bara om det där riket, han agerade ut det på olika sätt. Ett sätt var att göra människor friska. Och så följer vi berättelserna. Det är det vi gör nu i apostlärningarna. Vi ser att de första kristna möter människor. Och människor kommer till tro. Och människor blir friska. Helande blir som ett tecken på att nu är Guds rike här. Som sagt, när du och jag läser 2000 år gamla berättelser från Nya Testamentet, då får vi i vår tid, förståeligt nog, många frågetecken. Vi kan ha svårt att ta till oss de här berättelserna av flera olika anledningar. Låt mig nämna några saker, och kanske känner du igen dig i något eller några av dessa saker jag nu vill tala om, som gör att vi inte vill närma oss det här, som gör att det känns långt borta eller obekvämt eller bara overkligt för oss. Och det första är vår världsbild. Vår världsbild. Den som har varit ute och rest i olika kyrkor i vår värld, den som har varit ute och sett kyrkor i olika kulturer, kan se ett tydligt mönster. I så att säga öst, för att verkligen generalisera, där ber man ofta för sjuka människor. I västvärlden så gör man inte det så ofta. Och då kan man ju undra, varför är det så här? Jo, ett generaliserande svar till dig och mig idag är att människor i väst, du och jag, har en helt annan världsbild än i öst. Upplysningen har präglat oss. Upplysningens hjärtesak var att förnuft och vetenskap kommer lösa mänsklighetens problem. Och den har gett oss modern medicin. Den har gett oss den industriella revolutionen. Den har gett oss demokrati. Inte så illa, eller hur? Det som är intressant är att samtidigt som upplysningen under lång, lång tid har präglat vårt samhälle på så positiva sätt, så har den parallellt gjort tron annorlunda. Vissa skulle till och med hävda att den har underminerat tron på saker man inte kan se. Upplysningen upphöjde förnuftet över allting annat. Och det kan leda till att världen börjar ses som ett slutet system. Att allt som sker beror på orsak och verkan och vetenskapligt bevisade lagar. När jag var 14 år så fick jag den här boken. Den har den något krångliga och omständiga titeln "Tänk om någon frågar dig, varför är du kristen? Vad svarar du då?" Det är en kandidat till den längsta boktiteln genom tiderna. Tänk om någon frågar dig, är det slut nu? Nej. Varför är du kristen? Nu är det väl slut? Nej. Vad svarar du då? Skriven av Magnus Malm och Håkan Arlebrand. Och jag tyckte jättemycket om den boken då. Jag kan se en hälsning här till Robert vid konfirmationen på Gullbrannagården 4 juli 1993. Vad gjorde du den 4 juli 1993? Kanske du vet. Jag konfirmerade mig i alla fall. Ännu en sån sak som jag tycker är intressant och som ni bara får lyssna till. Jag ska försöka hålla mig lite stramare här nu resten av predikan. Boken beskriver hur som helst vår världsbild sedan upplysningen. Och vår världsbild illustreras i den här boken som en stängd låda där inte Gud får plats. Och i en stängd låda där inte Gud får plats blir tillvaron bara materiell. Den styrs av inomvärldsliga faktorer som vi förr eller senare kommer att kunna kartlägga genom forskning. Alltså ett slutet system där man kan se begripliga förklaringar till allt som sker. På vissa områden i den här lådan, i den slutna världsbilden, är det pengar som styr. Mänskliga relationer styrs av hormoner och psykologiska behov. Kroppen styrs av gener och celler. Allt har en materiell förklaring. Och om världen är sån här så blir ju kristen tro som bäst en vacker tavla upphängd inuti den här lådan. Då finns det ingen andlig värld eller något vi inte kan se som Bibeln talar om. Då blir Gud bara ett annat ord för en livstolkning som ger oss hjälp att orientera oss i livet kanske. Men att Gud skulle kunna gripa in i en sån här värld, här och nu, det finns det inte plats för i en stängd låda. Bibelns tal om änglar och andar blir till myter och legender. Och att Gud skulle existera oavsett om vi tror på honom eller inte, det blir omöjligt. Och då kan ju Gud knappast åstadkomma någon förändring i våra liv. Vi lever, du och jag, tror jag, i den här slutna lådans världsbild. Och den påverkar oss. Den kan göra att vi i teorin tror på Gud, men i praktiken lever som om han inte är aktiv i vår värld. Och genom att se, ja, hur kan vi upptäcka det? Jo, det kan vara genom att tänka på, vad har jag min trygghet och säkerhet någonstans? Då vi har upptäckt vad vi har vår trygghet och säkerhet någonstans, så upptäcker vi vad vi i praktiken tror på. För det som i praktiken ger oss trygghet i livet, det är ofta, i alla fall är det så för mig, allt som finns i den här slutna lådan. Det vi kan se och höra, det vi kan ta på. Därför blir våra förväntningar låga då det gäller bön till exempel. För vår världsbild gör det svårt för oss att tro att Gud svarar, inklusive det här med att Gud skulle kunna göra människor friska. Men vad händer om vi öppnar upp den här lådan? Vad händer om vår världsbild öppnas upp och vi ser världen som en öppen låda? Vad blir skillnaden? Skillnaden skulle kunna vara att den materiella världen är precis lika verklig som i den slutna. Givetvis är det så. Skillnaden är att världen inte bara är vad vi kan se, utan att det finns en större verklighet som liksom samspelar med den verklighet här som vi kan se. Och precis som ett hus inte är detsamma som byggmästaren, så är Gud inte detsamma som träd och fåglar och galaxer som vi finner i den här lådan. Men Gud är ändå alltid närvarande i det han har skapat. Han vandrar liksom ut och in i vår värld och uppehåller och förnyar det han har skapat. Än en gång, allt det som är verkligt i den här stängda världsbilden, den stängda lådan, pengar och hormoner och partikelrörelser, det är lika verkligt och ska analyseras lika mycket i en öppen låda. Men världen är nu inte begränsad till det vi kan se och höra, känna, tänka. Och med en sån här öppen världsbild kan Gud när som helst gripa in, förändra ett skeende. Och nu är inte kristen tro en vacker tavla på väggen inne i en stängd låda. I den öppna lådan så målas en stor bild av Gud. Tavlan blir liksom till Guds hand som griper in i människors situation. Och det betyder också att vi ständigt är omgivna av en osynlighet. En osynlig verklighet där Jesus finns och där änglar finns och är ständigt närvarande. Lika verkliga som de vackra körsbärsträden utanför kyrkan. Visst är det körsbärsträd? Ja. Som jag hoppas ni har sett. Väldigt fina är de. Lika verkliga som dem. Så tänk dig nu, försök att tänk dig för ett ögonblick att du har den här öppna världsbilden. Att du ser världen som en öppen låda. Hur påverkar det människor du möter i veckan? Hur påverkar det ditt jobb? Hur påverkar det livet? Om Gud faktiskt är med. Det andra som kan vara ett hinder för att våga be på olika sätt, det är något som jag vill kalla stark tro-syndromet. Stark tro-syndromet, vad är det? Jo, vi kopplar samman det här med bön, både om helande och andra saker, till vissa kristna rörelser som vi kanske kan vara kritiska till. Det har under sådär 50 års tid, inte så länge alls, utan 50 år, funnits en teologi som säger att man måste ha en stark tro för att bli helad, för att bli frisk då man ber. Det finns kristna rörelser som predikar det här. De menar att om jag ska bli frisk eller kunna be för en annan person och den ska kunna bli frisk, så hänger det på styrkan i min tro. Och man uttrycker sig med ord som att om någon bara står på Guds löften och tar ut allt som finns att få från Gud, så är helandet serverat till den människan. Som om Gud är en tuggummiautomat. Tänk er, du lägger i en 5-krona och ut kommer den där färgglada tuggummibollen som man vet är rent livsfarlig att börja tugga på. Men den kommer per automatik. Det vill säga, jag ger Gud min bön om helande till exempel inom ett visst område och ut kommer ett bönesvar per automatik. Men Gud är ingen tuggummiautomat. Ingen människa kan beställa någonting av Gud. Och han har aldrig lovat att evigheten, himlen, den dag när alla tårar torkats bort och mänsklighetens lidande är förbi. Och jag vet att vissa av oss önskar att lidandet vore förbi. Men de löftena finns inte. För både Gud och det här livet är ett mysterium. Där vissa människor kan få uppleva helande, andra förblir sjuka och vi vet inte varför. På många sätt, även om anden, hjälparen, finns hos varje människa, så lever vi långt ifrån den här fullkomliga världen där tårarna har torkats bort i vår tid. Jag skulle vilja likna tro vid följande. För mig är tro mer som en bonde som sår sin sådd. När en bonde sår kan han inte garantera att allt kommer växa upp. Men bonden fortsätter ändå så i tillit, för han eller hon har lärt sig att om man är uthållig och fortsätter, så kommer i alla fall någonting att komma upp ur jorden. Och bonden har lärt sig att om man inte sår utan stoppar fröna i fickan istället, kommer inget att växa. Att tro är som en bonde som sår sin sådd. Alltså, det viktiga är att du och jag övar på en tillit till Jesus. Ingen människa kan bygga upp en stark egen tro. Men för att göra det här lite svårare så kastade vi in ett bibelsammanhang i början av gudstjänsten, där Jesus berömmer en person för att ha en stark tro. Bara för att inte komma undan så lätt. Och kanske att du invänder att i början av gudstjänsten läste ju Göran Asterberg ett bibelord om att Jesus berömmer en person som han säger har en stark tro, och så blir han helad. Vad betyder det då? Allt är ju en föremål för tolkning, men det jag tycker mig se är att Jesus hjälper hela tiden människor genom en relation. En relation behöver två parter. Jesus gick fram och helade människor för att han kände så stark kärlek till varje människa. Men de människor som han mötte var ofta öppna för att ta emot den kärleken. Det kunde se ut på andra sätt också, men ofta var det så. Det behövde på något sätt finnas en tillit mellan givare och mottagare. Och det är det här Jesus menar när han talar om att ha en stark tro. En människa behöver vara öppen för Guds kärlek. Och därför ville också Petrus och Johannes bygga en relation med den lame mannen utanför templet. Se på oss, säger de. Alltså, Jesus hjälpte människor genom interaktion, relation. När han bad för människor eller bara sa till dem att de skulle bli friska på något märkligt sätt, så kan vi se att det ofta behövde finnas en tillit till Jesu person. Jesus var och är Gud. Han hade möjligheten att upprätta människor hela tiden, men på något sätt behövde ett förtroende för Jesus etableras. För poängen är aldrig ett visst under eller att något spektakulärt sker. Poängen är alltid att jag fördjupas i kärleken och relationen till människor och i kärleken och relationen till Gud. Och om den här teologin som jag kallar stark trosyndromet är ett dike, så skulle det andra diket kunna vara att se det här med sjukdom som något gott, uteslutande gott. Det är faktiskt så att i vissa delar av kyrkohistorien så har man betonat att sjukdom är något nödvändigt för människan. Det är sant att sjukdomen kan vara ett sätt att bli mer ödmjuk och få mer förståelse för andra människors svårigheter, lära sig något viktigt om livets villkor. Och det här är ju på ett sätt sant. Man kan lära sig någonting av lidande. Vi människor lär ju oss av alla livets omständigheter. Så är det. Men jag tror det är fel att säga att vi människor passivt ska acceptera vår situation. Och vi ska absolut inte se det som något Gud ger oss. Det sista jag vill säga i det som kan hindra oss att våga be, det är vår rädsla för besvikelse. Det här är också fullt förståeligt. För vi är ofta rädda för att både Gud och andra människor ska göra oss besvikna. Och de av oss som kanske just nu bär på stora behov, det kan vara emotionellt, det kan vara fysiskt. Ja, ni vet hur smärtsamt det är att leva med sjukdom av olika slag. Och vi människor är så rädda för att bli besvikna, både på människor och på Gud. Och därför lever vi nog hellre med låga förväntningar om till exempel ett helande, än att behöva uppleva hur det här hoppet och förväntan bara byts ut i besvikelse. Och här kan inte jag säga mer än att jag tror vi behöver hjälpa varandra att öka vår förväntan. Vi behöver hjälpa varandra att våga så trons frön. Då någon är svag kan den andra be, och då någon känner sig lite piggare kan den personen be. Att fortsätta att i tillit be till denne Jesus även om ingenting händer, även om jag riskerar att känna känslor av rädsla och besvikelse. För jag är övertygad om att Guds kärlek och omsorg alltid är starkare än mina känslor av rädsla och besvikelse. Vi kan lita på honom. Han sviker oss inte. Så till sist, tillbaka till Petrus och Johannes igen. De möter den här tiggaren. Det djupt mänskliga och det djupt gudomliga går hand i hand. Det går inte att skilja åt. Och undret som sker kan ingen människa förklara eller förstå. Det går över vårt förstånd, men det är något vi kan be om. Den lame mannen blir inte frisk på någon speciellt helig plats. Du kan uppleva förbön och helande i en kyrka eller i ett kök. Gud finns överallt, redo att möta människor. Du kan ge vidare Guds kärlek i handling och i ord överallt. Och när vi nu ska ta en tid för bön, vi ska få sjunga tillsammans. Den som vill ska få ta emot förbön, den som vill sitta och fundera och reflektera på sin plats får göra det. Det enda du behöver då vi nu får öppna våra hjärtan inför Gud en stund, vara inför honom, det är att komma till Gud med din längtan. Han vill ge dig av sin kärlek, och det enda du behöver göra, det är att komma. Det är att komma med din rädsla, komma med din skepsis. Kanske blir din bön idag: ja Gud, jag vet inte om jag vill uppleva ett helande på det här området i mitt liv, men hjälp mig att vilja det. Eller: jag vet inte om jag ens litar på din kärlek, att den är så där stark som det beskrivs. Hjälp mig Gud att lita på det. Och det som är så oerhört, det är att även om du och jag bär på all den skepticism som jag talar om idag, så är Guds kärlek och kraft så stark att han ändå kan göra det han önskar i ditt liv. Tänk på den lame mannen. Han frågade inte ens efter att bli frisk. Han ville ha pengar. Petrus erbjöd honom att börja gå istället för att ta emot pengar. Och det säger oss att det finns människor i Bibeln som tror att Gud kan svara på bön och inget händer överhuvudtaget. Och det finns människor i Bibeln som inte tror att Gud kan svara på bön och under sker. Men än en gång, Gud är ett mysterium. Han är ingen tuggummiautomat. Vi kan inte förklara hur han agerar. Men det vi kan veta är att i centrum av påskens budskap, Jesu död och uppståndelse, i centrum av det kristna budskapet är att Gud vill hela oss människor på olika plan, också från sjukdom.